Kapitel 14. Ett bad. Dagarna efter att Rand skickat iväg Perrin tycktes oändliga och nätterna ännu längre. Han drog sig tillbaka till sina rum, så åt spjutjungfrurna att inte släppa in någon och stannade där. Den enda som tilläts träda innanför de guldklädda dörrarna var Nandera som kom med hans måltider. Det gick till så att spjutjungfrun ställde ner en övertäckt bricka, räknade upp alla de som sökt honom och gav honom en förebrående blick när han än en gång sa att han inte tänkte ta emot någon. Flera gånger hörde han ogillande kommentarer från jungfrurna ute i korridoren innan hon stängde dörren bakom sig. Det var meningen att han skulle höra, annars hade de använt sitt teckenspråk. Men om de trodde att de kunde få ut honom genom att säga att han satt och tjurade. Spjutjungfrurna förstod inte och skulle kanske inte ha gjort det ens om han förklarat. Om han kunnat förmå sig att förklara. Han hade ingen aptit utan petade bara i maten. Och när han försökte läsa kunde inte ens hans favoritböcker locka bort hans tankar i mer än några sidor. Trots att han lovat sig själv att inte göra det, hände det minst en gång varje dag att han vävde flöden av luft och lyfte det tunga klädskåpet av polerat midnattsträ med elfenbensdetaljer som stod i sovrummet. Han flyttade det åt sidan och löste försiktigt upp fällorna som han gillrat och spegelmasken som fick väggen att se slät och obruten ut. Allt med flöden som han hade vrängt så att ingen annan än han själv kunde se dem. Där i en nisch som han grävt ut med kraften stod två statyetter i vit sten. De var ungefär en fot höga och föreställde en kvinna och en man skrudade i böljande klädnader. Båda höll med ena handen varsitt kristallklot ovanför huvudet. Samma natt som han hade gett hären order att tåga mot Ilien hade han ensam begett sig till Ruidin för att hämta dessa Tear and Greeler. För om det visade sig att han behövde dem skulle han kanske inte hinna göra det senare. Det var vad han hade intalat sig. Varje gång sträckte han sig mot sin vilja mot den ena. Den som föreställde en skäggprydd man och var den enda som han kunde använda. Och varje gång hejdade han sig med darrande hand. Han behövde bara nudda den med fingertoppen för att råda över en större mängd av kraften än han ens kunde föreställa sig. Med den skulle han vara oövervinnelig. Med den, hade Lanfear en gång sagt till honom, skulle han kunna utmana skaparen. Det är min rätt att äga den, muttrade han varje gång han höll sin skälvande hand framför statyetten. Det är min rätt, jag är draken återfödd. Och varje gång tvingade han sig att dra undan handen igen, återupprätta spegelmasken och de osynliga fällorna som skulle bränna alla som försökte passera dem utan nyckeln till aska. Det kolossala skåpet gled på plats igen, synbarligen lätt som en fjäder. Han var draken återfödd. Men var det nog? Det måste det vara. Jag är draken återfödd, viskade han ibland till väggarna. Och ibland skrek han då åt dem. Jag är draken återfödd. Tyst och högt rasade han mot dem som motarbetade honom. De blinda narrar som inte kunde se och de som vägrade att göra det på grund av ärelyssnad, girighet eller rädsla. Han var draken återfödd, världens enda hopp i kampen mot den svarte. Och ljuset hjälper världen. Men både raserianfallen och tankarna på att använda Tear and Greelen var bara försök att fly undan annat, och det visste han. Ensam plockade han i maten, fast mindre och mindre för var dag. Ensam gjorde han ansatser att läsa, fast bara sällan. Och ensam försökte han få sova. Det sista försökte han med allt oftare, allt eftersom dagarna gick, utan att bry sig om ifall solen var under horisonten eller över. Den sömn han lyckades få var kort och sönderhackad, och samma saker som fyllde hans vakna tankar hemsökte drömmarna och väckte honom innan han hunnit få någon vila. Hur mycket han än skärmade av sig kunde han inte stänga ute det som redan fanns i honom. Det var de förlorade som han måste kämpa mot. Och förr eller senare den svarte själv. Det var dåraktiga människor som motarbetade honom eller flydde när deras enda hopp stod i att ställa sig bakom honom. Varför kunde inte drömmarna lämna honom i fred? Ur en av drömmarna vaknade han alltid nästan innan den börjat och låg sedan fylld av självförakt och yr av sömnbrist. Men de andra? Fast han förtjänade dem allihop, det visste han. I sömnen kom Karlaver till honom, svart i ansiktet och med sjalen som hon hängt sig i, fortfarande inbäddad i halsens svullna hull. Karlaver, tyst och anklagande, med alla de spjutjungfrur som dött för honom, ordnade bakom sig i tigande, stirrande led. Alla de kvinnor som dött för hans skull. Vartenda ansikte kände han lika väl som sitt eget, och lika så vartenda namn, utom ett. Ur sådana drömmar vaknade han gråtande. 100 gånger slungade han Perrin genom solsalen. 100 gånger överväldigades han av flammande skräck och raseri. 100 gånger dödade han Perrin i drömmen och vaknade av sina egna skrik. Varför hade Karn valt de fångna Eishederna som ämne för deras gräl? Rand försökte att inte tänka på dem. Redan från början hade han gjort sitt bästa för att ignorera dem. De var för farliga för att hålla som fångar en längre tid och han hade ingen aning om vad han skulle göra med dem. De skrämde honom. Ibland drömde han om att ligga fjättrad i kistan igen. Drömde om hur Galina, Arian, Katarina och de andra tog ut honom därifrån för att prygla honom. Vaknade snyftande och kunde inte sluta ens än han övertygat sig själv om att hans ögon var öppna och han var fri. De drömmarna skrämde honom för att han fruktade att han skulle ge efter för vreden och rädslan och då. Han försökte att inte tänka på vad han skulle kunna göra då. Men ibland drömde han det och vaknade darrande, kallsvettig. Han skulle inte göra det. Vad han än hade gjort annars så skulle han inte göra detta. I drömmen samlade han ashamanerna till attack mot Vita tornet för att straffa Elaida. Han störtade ut ur en portöppning, fylld av Saidin och av rättmätig vrede. Och fann att Alvierins brev hade varit en lögn. Fann henne sida vid sida med Elaida. Såg Egwen där också. Och Ninive och till och med Elaine. Alla med Eishede-ansikten. Enade för att det var för farligt att låta honom gå fri. Han såg ashamanerna förintas av kvinnor som hade studerat kraften i många år. Inte bara under några hetsiga månader av hård undervisning. Ur de drömmarna vaknade han aldrig förrän de svartklädda var döda till sista man och han stod ensam mot Eishederna. Ensam. Om och om igen upprepade Kachuan sina ord om galningar som hörde röster tills han spratt till som för ett piskrapp varje gång han hörde dem, spratt till i sömnen när hon visade sig. I drömmarna såväl som i vaket tillstånd ropade han på Luz Tharin, röt åt honom, skrek efter honom och bara tystnaden svarade, ensam. Det lilla knytet av känslor och förnimmelser som han hade i bakhuvudet, känslan av Alernas närhet, övergick långsamt till att bli en tröst för honom. På många sätt skrämde det honom mest av allt. Den fjärde morgonen vaknade han sömndrucken ur en dröm om Vita tornet och slängde upp handen framför ansiktet för att skydda sig mot vad han trodde var eldslågor vävda av Saidar. Dammkornen glittrade i solljuset som strömmade in genom fönstret och föll på sängen med de tjocka, fyrkantiga sängstolparna i midnattsträ prydda med inlagda elfenbenskilar. Alla rummets möbler var gjorda av polerat midnattsträ och elfenben, tillräckligt tunga, stränga och kantiga för att passa hur han kände sig. Han låg kvar en liten stund, men visste att om sömnen kom tillbaka skulle den bara ha med sig en ny dröm. Är du där, Luz Tharin? Tänkte han utan hopp om att få något svar. Trött och tung satte han sig upp på sängkanten och drog den skrynkliga rocken till rätta. Han hade inte bytt kläder sedan han stängde in sig. När han vacklade ut i förmaket trodde han först att han drömde igen. Den dröm som alltid genast fick honom att vakna full av skam, skuld och självförakt. Men Min tittade upp på honom från en av de höga guldklädda stolarna där hon satt med en bok i knät. Och ändå vaknade han inte. Mörka, tunna korkskruvslockar ramade in ett ansikte där de stora, mörka ögonen blickade på honom så innerligt att det nästan kändes som om hon rörde vid honom. Byxorna i grön sidenbrokad satt som ett andra skinn på hennes ben och under den öppna sidenrocken i samma färg rörde sig den gräddvita blusen för hennes andetag. Han bad tyst att han skulle vakna. Det som fått honom att isolera sig från omvärlden hade inte varit rädsla, inte vrede, inte heller skuld över Carlavers öde eller oro för att Luz Therin försvunnit. Det ska hållas ett slags fest om 4 dagar, sa hon muntert, vid halvmånen. Ångerdagen kallas det visst av någon anledning, men på kvällen blir det dans. Stillsamma danser så vitt jag förstår. Men vilken dans som helst är bättre än ingen alls. Hon la omsorgsfullt in en tunn läderremsa mellan sidorna, slog igen boken och la den på golvet. Det är precis så att jag hinner låta sy en klänning om jag sätter sömmerskan i arbete idag. Om du vill dansa med mig, det vill säga. Han slet blicken från henne och fick syn på en bricka med en duk över vid dörren. Blotta tanken på mat gjorde honom illamående. Nandera skulle inte släppa in någon, bränne henne, framförallt inte Min. Han hade inte nämnt henne vid namn, men han hade sagt att ingen fick komma in. Min, jag vet inte vad jag ska säga, du ser ut som någonting hundarna slagits om, fåraherde. Nu förstår jag varför Alana var så hysterisk, även om jag inte begriper hur hon kunde veta. Hon formligen bönföll mig om att prata med dig när jungfrunna hade avvisat henne för 5:e gången. Nandera skulle inte ha släppt in mig om hon inte varit så uppbragt över att du inte äter. Och trots det fick jag allt bönfalla henne lite grann själv. Du står i skuld till mig, bondpojke. Rand hajade till. Bilder av honom själv blixtrade förbi för hans inre syn. Bilder av hur han slet i hennes kläder och tvingade sig på henne som ett djur. Han var skyldig henne mer än han någonsin skulle kunna betala. Han drog handen genom håret och tvingade sig att vända sig mot henne. Hon hade dragit upp benen så att hon satt på stolsitsen med korslagda ben och händerna på knäna. Hur kunde hon se på honom med sånt lugn? Min, det finns ingen ursäkt för vad jag gjorde. Om det funnits någon rättvisa skulle jag hamna i galgen. Om jag kunde skulle jag själv lägga snaran om min hals. Det är Sverige. Orden hade en bitter smak. Han var draken återfödd. Och rättvisan skulle hon få vänta på till sista striden. Vilken idiot han varit som velat överlämna Tarmon Gaydon. Han förtjänade det inte. Vad pratar du om, fåraherde, sa hon sakta. Jag pratar om vad jag gjorde med dig, kved han. Hur kunde han ha gjort någonting sådant? Hur kunde han ha gjort det med någon, allra minst henne? Min, jag vet hur svårt det är för dig att vistas i samma rum som jag. Hur kunde han minnas så tydligt hur hon kändes, hennes silkesmjuka hud, efter att han slitit av henne kläderna? Jag trodde aldrig att jag var ett djur. Ett vidunder. Men det var han. Han föraktade och hatade sig själv för vad han hade gjort. Och än mer för att han ville göra det igen. Den enda ursäkt jag har är vansinne. Cadjoan hade rätt. Jag hörde faktiskt röster. Luz Therins röst, trodde jag. Kan du... Nej, jag har inte rätt att be dig om förlåtelse. Men du måste veta hur ledsen jag är, Min. Han var ledsen och samtidigt värkte det i hans händer efter att få smeka hennes nakna rygg, stryka henne över höften. Han var ett vidunder. Fruktansvärt ledsen. Du ska i varje fall veta det. Hon satt där utan att röra sig och stirrade på honom som om hon aldrig hade sett hans like. Nu kunde hon sluta låtsas. Nu kunde hon säga vad hon verkligen tyckte om honom. Och hur vidrig hon än tyckte att han var, så skulle det inte vara hälften så illa som verkligheten. Så det är därför du har hållit dig undan mig, sa hon slutligen. Nu ska du höra på mig, din enfaldiga träskalle. Jag var på vippen att gråta ihjäl mig för att jag fått se en död för mycket, och du var lika illa däran av samma anledning. Vad vi gjorde, mitt oskyldiga lilla lamm, var att trösta varandra. Vänner ger varandra tröst vid sådana tillfällen. Sluta gapa, din tjoflodstölp. Han stängde munnen, men bara för att svälja. Han trodde att hans ögon skulle trilla ner på stengolvet. Orden var nära att sätta sig på tvären i hans hals. Trösta! Min, om kvinnorådet hemma i Imonswall fick höra oss kalla det vi gjorde för att trösta varandra, skulle de ställa sig på kö för att hudflänga oss om vi så fyllt 50. Nu är det vi istället för jag i varje fall, sa hon bistert. Hon steg smidigt upp från stolen och började gå mot honom, ursinnigt skakande pekfingret åt honom. Tror du att jag är en docka, bondpojke? Tror du att jag är för svagsint för att säga ifrån om jag inte vill att du ska röra vid mig? Tror du inte att jag skulle kunna visa det utan att det skulle behöva råda något tvivel om vad jag menade? Med den fria handen plockade hon fram en kniv under rocken, svängde med den och stoppade den tillbaka igen utan att ordflödet hejdades det minsta. Jag minns att jag slet skjortan av ryggen på dig för att jag inte kunde dra den över ditt huvud fort nog. Så lite ville jag att du skulle hålla om mig. Med dig gjorde jag vad jag aldrig gjort med någon annan man. Och tro inte att jag aldrig varit frestad. Och så säger du att det bara var du, som om jag inte ens var där. Han slog i en stol med baksidan av benen och insåg att han hade backat undan från henne. Hon såg upp på honom med rynkade ögonbryn och muttrade. Jag tror inte att jag tycker om att du ser ner på mig just nu. Plötsligt gav hon honom en hård spark på smalbenet, satte båda händerna mot hans bröst och tryckte till. Han satte sig på stolen så tungt att den nästan välte baklänges. Lockarna svängde när hon knyckte med nacken och rättade till brokadrocken. Det må så vara min, men... Det är så, fåraherde, avbröt hon honom bryskt. Och om du försöker påstå motsatsen igen är det bäst att du skriker efter dina spjutjungfrur och leder kraften för allt vad du är värd. För då tänker jag klå dig tills du tigger om nåd. Du behöver raka dig och bada. Rand tog ett djupt andetag. Perrin hade ett så stillsamt äktenskap med sin leende vänliga hustru. Varför drogs han själv alltid till kvinnor som gjorde honom fullständigt yr i huvudet? Om han bara vetat en tiondel av vad Mert visste om kvinnor skulle han ha vetat precis vad han skulle svara på allt det där. Men som det nu var kunde han bara snubbla vidare. I vilket fall som helst, sa han försiktigt, så finns det bara en sak jag kan göra. Och vad skulle det vara då? Hon la armarna hårt i kors under brösten och började trampa med foten på ett olycksbådande vis. Men han visste att det här var det rätta. Skicka bort dig. Precis som han hade skickat bort Elaine och Avienda. Om jag haft någon självkontroll skulle jag inte ha... Foten började trampa snabbare. Det var kanske bäst att låta den biten vara. Trösta. Ljus. Min... Alla som är nära mig svävar i fara. De förlorade är inte de enda som skulle kunna skada dem som står mig nära, bara för att de skulle kunna skada mig också. Och nu är det jag själv också. Jag kan inte kontrollera mitt humör längre. Men jag dödade nästan Perrin. Cadjuan hade rätt. Jag håller på att bli galen, eller är det redan? Jag måste skicka bort dig så att du kan vara trygg. Vem är denna Cadjuan, sa hon med en röst så lugn att han hajade till när han såg att foten inte hade slutat trampa. Elena uttalade namnet som om hon var skaparens syster. Nej, säg ingenting. Jag bryr mig inte om det. Inte för att hon gav honom minsta möjlighet att säga någonting. Jag bryr mig inte om Perrin heller. Du vill skada honom lika lite som du vill skada mig. Jag tror att ert stora offentliga gräl bara var en bluff. Det är vad jag tror. Jag bryr mig inte om ditt humör och jag bryr mig inte om ifall du är galen. Så farligt galen kan du inte vara, för då skulle du inte oroa dig så för det. Vad jag däremot bryr mig om... Hon böjde sig ner tills hennes stora mörka ögon var i jämn höjd med hans och stirrade plötsligt på honom med en glöd så stark att han grep Shaidin, redo att försvara sig. Skicka mig i trygghet, morrade hon. Hur vågar du? Vad tror du att du har för rätt att skicka mig någonstans? Du behöver mig, Randall Thor. Om jag berättade hälften av alla syner jag haft om dig skulle hälften av ditt hår krulla sig och resten trilla av. Att du understår dig. Jungfrurna låter du ta alla risker de vill och mig tänker du skicka iväg som ett barn. Jag älskar inte jungfrurna. Där han svävade djupt in i det känslolösa tomrummet hörde han hur orden lämnade hans läppar och bestörtningen fick tomheten att sprängas och Shaidin att fly all världens väg. Se där, sa Min och rätade på sig. Ett litet leende krökte hennes läppar. Så var det ur vägen. Och så slog hon sig ner i hans knä. Hon hade sagt att han ville skada Perrin lika lite som han ville skada henne. Men nu måste han göra henne illa. Han måste göra det för hennes egen skull. Jag älskar Elaine också, sa han brutalt. Och Avienda. Förstår du nu vad jag är? Av någon anledning verkade hon inte det minsta bestört. Ruark älskar mer än en kvinna, sa hon. Hennes leende hade ett lugn som nästan kunde ha passat en ACD. Det gör Bell också, och jag har aldrig sett några troll och horn i deras pannor. Nej, Rand, du älskar mig, och det kan du inte ta tillbaka. Jag borde hänga upp dig och piska dig för vad du gjort mig, men bara så att du vet det så älskar jag dig också. Någon inre kamp förvandlade hennes leende till en bekymrad min, och till sist suckade hon. Ibland skulle livet vara bra mycket lättare om mina fastrar inte uppfostrat mig till att vara rättvis, muttrade hon. Och i rättvisans namn, Rand, så måste jag tala om för dig att Elaine också älskar dig, liksom Avienda. Om båda Mandelaines hustrur kan älska honom så förmodar jag att tre kvinnor klarar av att älska dig. Men jag är här och om du försöker skicka bort mig tänker jag binda fast mig vid ditt ben. Hon rynkade näsan. I varje fall när du har börjat bada igen. Men hur det än går tänker jag inte lämna dig. Det bara snurrade i huvudet på honom. Menar du att du älskar mig? Sa han klentroget. Hur vet du vad Elaine känner? Hur kan du veta någonting om Avienda? Ljus, Mandelaine kan göra vad han vill. Min, jag är ingen eil. Han rynkade pannan. Vad var det du sa om att berätta hälften av vad du sett? Jag trodde att du berättade allting. Och jag tänker skicka dig någonstans där du är trygg. Och sluta göra så där med näsan. Jag luktar inte. Han ryckte bort handen som han hade kliat sig med. Hennes höjda ögonbryn sa mer än 1000 ord. Men naturligtvis måste hennes tunga också blanda sig i leken. Hur vågar du använda den där tonen? Som om du inte trodde mig. Plötsligt började hennes röst stiga, högre och högre för varje ord, medan hon tryckte pekfingret i bröstet på honom som om hon tänkte genomborra honom med det. Tror du att jag skulle hoppa i säng med en man som jag inte älskar? Tror du det? Eller kanske att du inte är värd att älska? Är det så det ligger till? Hon gav till ett ljud som en katt någon trampat på svansen. Så jag är bara en liten nippertippa utan hjärna som blir förälskad i en värdelös tölp. Är det vad du menar? Du sitter där och gapar som en lam oxe och förtalar mitt förstånd, min smak, min... Om du inte lugnar ner dig och börjar prata som en förnuftig människa, morrade han, så ger jag dig smisk på stjärten, det lovar jag. Det var ord som kom fram hoppande ur intet. Ur förvirring och sömlösa nätter. Men innan han ens hann börja tänka på en ursäkt log hon. Kvinnan log. Nu tjurar du i varje fall inte längre, sa hon. Börja aldrig gnälla igen, Rand. Du är inte bra på det. Nåväl, du vill att jag ska prata förnuftigt. Jag älskar dig och jag tänker inte lämna dig. Om du försöker skicka bort mig säger jag till spjutjungfrun att du våldförde dig på mig och slängde mig på sophögen sedan. Det tänker jag berätta för alla som vill lyssna. Jag tänker... Han lyfte högerhanden och studerade handflatan där den inbrända hägen avtecknade sig tydligt mot huden. Sen vände han blicken mot henne. Hon tittade vaksamt på hans hand och skruvade lite på sig, men ignorerade sen demonstrativt allting utom hans ansikte. Jag lämnar dig inte, Rand, sa hon tyst. Du behöver mig. Hur bär du dig åt, suckade han och sjönk tillbaka mot ryggstödet. Till och med när du ställer mig på huvudet får du alla mina bekymmer att krympa ihop. Min fnös. Du behöver bli ställd på huvudet oftare. Säg mig, den här är vi ända. Det finns förstås ingen möjlighet att hon är benig och full av ärr som Nandera. Han kunde inte låta bli att skratta. Ljus, hur länge sedan var det som han skrattat av glädje? Min, jag skulle säga att hon är lika söt som du. Men hur skulle man kunna jämföra två soluppgångar? Ett ögonblick stirrade hon på honom med ett litet leende på läpparna, som om hon inte kunde bestämma sig för om hon skulle bli förvånad eller förtjust. Du är en mycket farlig man, Randall Thor, mumlade hon och böjde sig sakta mot honom. Det kändes som om han skulle trilla ner i hennes ögon och försvinna. Alla dessa gånger som hon hade suttit i hans knä och kysst honom, alla dessa gånger som han hade trott att hon bara retades med en stackars bondpojke. Alla dessa gånger hade han nästan krypit ur skinnet av längtan efter att få kyssa henne i evighet. Om hon kysste honom igen nu. Han tog ett fast tag om hennes armar, reste sig och ställde ner henne. Han älskade henne och hon älskade honom. Men han måste komma ihåg att han ville kyssa Elaine i evighet när han tänkte på henne och Avienda lika så. Vad Min än sa om Ruak och andra ailmen så hade hon gjort en dålig affär den dag då hon blev förälskad i honom. Hälften, sa du Min, sa han med låg röst. Vilka syner är det som du inte har berättat om? Hon såg upp med någonting som nästan såg ut som missräkning, fast det kunde det förstås inte vara. Du är kär i draken återfödd, Min Farshaw, brummade hon. Och det är bäst att du kommer ihåg det. Bäst att du också gör det, Rand, tillade hon och drog sig ur hans grepp. Han släppte henne motvilligt, ivrigt, han visste inte vilket. Du har varit tillbaka i Carhain en halv vecka. Och fortfarande har du inte gjort någonting åt havsfolket. Berylane trodde att du kanske skulle fortsätta dra benen efter dig. Och lämnade ett brev där hon ber mig att påminna dig tills du gör någonting. Fast nu har du inte låtit mig. Men strunt i det. Berylane tror att de på något sätt är viktiga för dig. Hon säger att du uppfyller någon profetia som de har. Jag vet redan allt det där, Min. Han hade tänkt låta havsfolket slippa dras in i hans göromål eftersom han inte hade hittat något ställe i drakprofetian där de nämndes. Men om han tänkte låta Min stanna hos sig, låta henne ta de risker det innebar. Hon hade vunnit, insåg han. Med verkande hjärta hade han sett Elaine ge sig av och när Avienda lämnade honom hade hans inre varit en enda hård knut. Han klarade inte av det en gång till. Min stod där och väntade. Jag åker ut till deras skepp. Jag gör det idag. Havsfolket kan få knäböja inför draken återfödd i all hans glans. Det var väl meningslöst att hoppas på någonting annat. Antingen är de mina eller så är de fiender. Så verkar det alltid vara. Kan du berätta om synerna nu? Rand, du borde studera hur de är innan du... Synerna! Hon la armarna i kors och blängde upp på honom genom ögonfransarna. Hon bet sig i läppen och tittade bistert på dörren. Hon skakade på huvudet och muttrade någonting ohörbart. Till sist sa hon. Egentligen är det bara en. Jag överdrev. Jag såg dig och en annan man. Jag kunde inte urskilja något av ansiktena, men jag visste att det var du. Ni rörde vid varandra, och så var det som om ni smälte samman och... Hon knep bekymrat ihop läpparna, och när hon fortsatte var det med mycket liten röst. Jag vet inte vad det betyder, Rand, utom att en av er dör och den andra inte gör det. Jag... Varför flinar du? Det här är inget skämt, Rand. Jag vet inte vem av er som dör. Jag flinar för att du just har berättat en mycket god nyhet för mig, sa han och strök henne över kinden. Den andra måste vara Luce Tharyn. Det är inte bara som jag är galen och hör röster, jublade han inom sig. En levde och en dog. Men att han skulle dö hade han vetat länge. Han var i varje fall inte galen. Eller åtminstone inte så galen som han hade fruktat. De svårkontrollerade vredesutbrotten återstod fortfarande. Du förstår, jag... Plötsligt insåg han att han från att stryka hennes kind hade övergått till att kupa båda händerna under hennes ansikte. Han ryckte undan dem som om han hade bränt sig. Min plutade med läpparna och gav honom en förebrående blick. Men han tänkte inte utnyttja henne. Det skulle inte vara rätt mot henne. Lyckligtvis kurrade hans mage högljutt just då. Jag måste få någonting i mig om jag ska besöka havsfolket. Jag såg en bricka. Min fnös ljudligt när han vände sig bort. Men i nästa ögonblick var hon på väg mot de höga dubbeldörrarna. Du behöver ett bad om du ska besöka havsfolket. Nandera var överförtjust, nickade entusiastiskt och skickade iväg sina spjutjungfrur i ilfart. Hon böjde sig dock in till min och sa, jag borde ha släppt in dig första dagen. Jag ville sparka honom, men det går inte för sig att sparka Kar Akarn. Av hennes ton att döma ansåg hon att det borde gå för sig. Hon talade lågmält, fast inte så lågt att han inte hörde. Han var säker på att det var avsiktligt, vilket bekräftades av den bassa blick hon gav honom. Jungfrunna konkade själva in det stora kopparkaret, allt för upprymda för att låta palatstjänarna göra vare sig det eller bära in alla hinkar med varmt vatten. De skrattade och tecknade åt varandra när de inte hade händerna upptagna. Rand fick kämpa för att själv få ta av sig kläderna. För den delen fick han kämpa för att få tvätta sig själv också och kom inte undan att Nandera tvålade in håret åt honom. Linblonda Somera och rödhåriga Enaila insisterade på att få raka honom medan han satt i karet med vatten till bröstet, så intensivt koncentrerade att de verkade rädda att skära halsen av honom. Han var van från andra tillfällen då de hade vägrat låta honom sköta borsten och rakkniven själv. Han var van vid spjutjungfrur som stod runt omkring och tittade på, erbjöd sig att skrubba honom på ryggen eller fötterna, småpratade ljudlöst med blixtrande handrörelser och fortfarande var tämligen uppbrakta över att någon kunde sitta i vatten. Dessutom lyckades han bli av med en del av dem genom att skicka iväg dem med order åt olika håll. Vad han inte var van vid var min som satt på sängen med korslagda ben och hakan i händerna och såg på hela spektaklet med uppenbar fascination. Med alla jungfrurna runt omkring hade han inte insett att hon var där förrän han redan var naken, och det enda han kunde göra då var att sätta sig i karet så fort att det skvätte vatten åt alla håll. Kvinnan kunde ha klarat sig alldeles utmärkt som spjutjungfru själv. Utan att rådna det minsta diskuterade hon honom helt öppet med jungfrurna. Den som rådnade var han. Ja, han är väldigt blygsam, höll hon med Malindare, en kvinna med rundare figur än de flesta spjutjungfrur och med det mörkaste hår Rand sett hos någon ejl. Blygsamhet är kronan på en mans dygder. Malindare nickade allvarligt. Men min flinade så att ansiktet hotade att klyvas. Och, åh nej, då mig. Det vore synd att förstöra ett så näpet ansikte med ett är. Domei, gråare än Andera, magrare och med en framskjutande haka, envisades med att han inte var söt nog att klara sig utan ett ärr som framhävde den skönhet han nu hade. Resten var ännu värre. Jungfrun hade alltid verkat finna nöje i att göra honom röd i synen, och att min gjorde det rådde det inga tvivel om. Du måste torka dig förr eller senare, Rand, sa hon och höll upp en vit handduk med båda händerna. Hon stod gott och väl 3 steg från karet och alla jungfrurna hade backat undan i en nyfiket betraktande ring. Mins leende var så oskuldsfullt att vilken domare som helst skulle ha funnit henne skyldig utan ytterligare bevis. Kom och torka dig, Rand. Aldrig i hela hans liv hade det varit en sån lättnad att få dra på sig kläderna. Vid det laget hade alla hans order utförts och allting var klart. Må så vara att Rand Althor blivit besegrad i ett badkar, men draken återfödd skulle möta havsfolket med en prakt som skulle få dem att kasta sig på knä i pur vördnad.